har en bibeltext från Romarbrevet kapitel 8 som jag vill dela tillsammans en par minuter med er. Och vi läser i Jesu namn tre stycken verser. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt och som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Jag vet inte om ni observerade, men jag fann ett antal dem i den här bibelversen, den här texten. Lite nickar ni var så där för att se att ni också fann dem. Jag gjorde lite enklare för er för jag sträcker under dem också. De här dem ska jag filosofera kring idag. Nämligen min tema är att du är godkänd av Gud. Tycker jag på något sätt att det är godkänd av Gud. Det är någonting som värmer mig i alla fall. Jag vet inte om ni blir på gott humör, men jag blir det i alla fall. Jag hade en lärare när jag gick i skolan, yrkesskolan här i Vasa för ett x antal år sedan. Jag hade en lärare som var, inte ska jag säga speciell, beror på förstås vad man jämför med. Jag är speciell, vet jag att många av er tycker. Men, och han är speciell på ett annat sätt. Han nämligen hade fått för sig att bara man kämpar lite i hans prov så fick man alltid någon poäng. Och jag var kanske inte så jätteduktig på det med elektronik och massa konstiga eltermer hit och dit. Så jag skrev på sista frågan, ursäkta mig nu alla lärare. Jag skrev god jul och gott nytt år och fick jag en poäng. Fan på något sätt har kommit på att man kan dela ut någonting som kallas kämpa poäng. Bara man visar lite sån där entusiasm där så tyckte han det var värt åtminstone en poäng. Och jag på något sätt har funnit det när jag tänkt på det där i morse och i natt. Att så är det också lite med Gud. Gud ger oss poäng utan att vi förtjänar det. Bara på något sätt att man kämpar lite, bara på något sätt att man riktar en bön. Bara för den enkla sakens skull att du och jag existerar så tycker Gud att det är en orsak nog att slänga lite poäng på dig. Och tycker att det räcker. Vi behöver inte kunna all, vare sig elektronik, teologi, biologi, ekologi, allt annat gi. För att få bli godkänd ur Guds perspektiv. Utan det vi behöver det är lite kämpa poäng från himmelen. Som Gud slänger på dig och han slänger det och säger det räcker för att du finns. Det räcker att jag ser på dig. Så är du godkänd i mina ögon. Och det är lite det som jag skulle tala om idag. Lite de här kämpapoängen som jag fick. Det blev inte något bra vitsord för den delen. Men jag kom igenom i alla fall. Tack vare de där kämpapoängen. Och jag har funnit som sagt sex stycken dem i den här bibeltexten. Och det första ordet dem är ju där i början. Och det säger så här kort och gott att din främsta uppgift i livet är att älska Gud. Och det säger ju bibeltexten så här att den som älskar Gud samverkar allting till det bästa. Och det måste vara någonting av det absolut bästa som Bibeln säger. Jag tycker det i alla fall. Att bara man älskar Gud så kommer mitt liv att gå bra, situationstecken. Det situationstecken förstås är ju en definition på vad bra betyder hit och dit. Eller hur? Men jag tänker lite så här, när folk ibland kommer till mig, ung som gammal. Jag tänkte säga ibland med napp och ibland med rullator. Så kommer de fram och frågar mig, att vad är meningen med livet? Vad är min kallelse? Ni vet den där frågan man oftast brottas med. Men vad är nu min kallelse? Vad har jag för uppgift? Vad vill Gud att jag ska göra på den här planeten Tellus? Som den tydligen heter. Och då brukar jag säga så här. Vår uppgift, kort och gott. Vår kallelse, oavsett vad vi vill definiera den till. Det är att älska Gud. älska Gud. Du behöver inte fundera på Indien, Etiopien, Ghana, alla andra fina länder som Gud älskar, och Finland också för den delen. Du behöver inte fundera så mycket på det, utan ditt fokus bör inte ligga primärt på massa länder, geografi, städer och kungar och presidenter och monarker. Utan vårt fokus bör först och främst vara riktat till Gud själv. För Bibeln säger att dem som älskar Gud samverkar allting till det bästa. Jo, men räcker det inte, kan ju någon filosofera kring att Gud älskar mig. Jag brukar tänka så här, att det är jättefint att till exempel, jag brukar använda den här bilden ibland, förlåt mig nu en del av er. Jag brukar använda den här bilden med min hustru Julia. Det är ju fantastiskt att Julia älskar mig. Men ska jag få maximal effekt ut av det, så det är en fördel att jag också älskar henne. Pling, pling. Alltså, Gud älskar dig, absolut. Men vill du få någonting ut av den relationen, så ska du gensvara den kärleken genom att också älska honom. Eller hur? Så jag tycker i alla fall att det är jättefint att Julia älskar mig. Men jag vill exaltera över kombinationen att jag också älskar henne. Då blir man ju så romantisk och vill dansa på där om kvällarna. Så det, på ett sätt är det fantastiskt och underbart att Gud älskar oss. Och Gud älskar dig. Men den här synergieffekten som Patrik Hellström lärde mig, ett ord som det finns, får vi ut av att du också älskar Gud. Och då som det första dämmet dyker upp, nämligen att då du börjar älska Gud, och vilket otroligt löfte det är, så börjar mitt i allt våra liv hamna i balans. Och vår framtid inte längre i våra händer, utan i Guds händer. Tänk på det, tugga på det lite. Tänk så idissla lite över det. Att om du älskar Gud, så kommer ditt liv inte att sluta i moll, utan i dur. Då kommer din framtid att vara säker, för den är inte längre i dina händer, utan den är i Guds händer. Och i alla fall blir du lite smått fascinerad över tanken att det handlar inte längre om mig, utan det handlar om honom som älskar mig. Men jag gensvarar den kärleken, så märker jag att det blir en ganska god kombination. Hans kärlek möts av min kärlek. Och då börjar det hända grejer. Nummer två i vår dämmetrappstege. Ja, det tycker jag är ganska finurligt. Gud har bestämt om dig att du ska vara kristen. Vare sig du vill det eller inte. Och då säger han, för dem som är kallade efter hans beslut. Och jag låg och yra lite i natt. Så hittade jag en bibelvers som jag tycker är ganska fin. Och den är i första Thessalonikerbrevet 5:9. Så står det så här. Lyssna på det här. Gud har inte bestämt oss att drabbas av vredesdomen. Alltså det är någonting där i domedagen och getter och får. Utan till att vinna frälsning, det betyder räddning, genom vår Herre Jesus Kristus. Och jag ligger ibland och tycker synd om mig själv och tycker att synden är runt omkring en, under och över en. Men så slås jag mitt i allt av den här, igen den här sprattlande glädjen inom mig, att Gud har bestämt om mig att det ska gå bra för Anders Emanuel Olin, son till Leif, son till Edvin, son till en annan Anders. Tänk att Gud har bestämt om mig att jag ska vara kristen. Du har inte bestämt om att du ska vara kristen. Eventuellt har du accepterat det. Men det är Gud som har bestämt om dig att du ska vara kristen. För Gud har på något sätt planerat det för oss allihopa. Det är han som har tänkt ut det. Det är hans genialiska på något sätt plan för här. Tänk sig världshärskardöme, men han har lite rätt i det han också. Men det är på något sätt hans tanke bakom hela skapelsen, varför du finns idag. Det är för att han har bestämt det. Att du ska ha en relation med han själv. Det är ingenting som du presterar. Det är ingenting där du kommer med din andliga CV och visar dina morötter och sederskon. Utan Gud har bestämt om dig att du ska vara kristen. Och jag tänker lite, när jag ligger och funderar på min evighet, hur nära tron jag ska vara, hur många kronor jag samlar på mig där i himlen, så blir man ju lite nervös ibland när man börjar fundera, men är jag för sent av det överhuvudtaget? Och så blir man ju lite lättare när man kommer fram till, nej men det är man ju inte. Och så blir man först lite nervös, oj då, det är ju inte så bra om inte är för sent att komma till himlen. Men sen så blir man ju lite lättare när man då senare kommer fram till, ja men det är inte upp till mig, utan det är han som har bestämt det om mig. Eller hur? Om nu han har bestämt om att jag ska vara kristen, att jag ska ha en relation med honom, då är ju han som ser till att det också sker. Tack för entusiasm där. För det tredje i min dem-skala. Gud har känt dig långt innan du hörde talas om honom. Hans plan är att forma, parentes, om dig till ett liv i Jesus. Och då säger Romarbrevet så här. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Jag tycker igen om det här, på något sätt tanken om att det kristna livet som jag ibland upplever lite jobbigt. Hallå? Jag tycker det är lite jobbigt ibland. Till exempel för tillfället tycker jag det är ganska jobbigt. Vi har en sjukdom som heter trigeminusneuralgi som har slagit till mig här sedan ett par dagar tillbaka. Och det är inte så jätteroligt. Och ibland så går man omkring och kämpar i motvind. Man kämpar med på något sätt ibland mörka tankar. Man funderar, är det överhuvudtaget någon vits att kämpa vidare i det här livet? Och man tycker man misslyckas, man sårar människor, man gör andra människor besvikna, man blir avundsjuk på en tredje och man gör något dumt åt en fjärde. Och så man funderar man att kommer det någon gång att bli någonting bra av den här krabaten Anders? Men då slog mig när jag i morse igen låg och filosoferade kring ämnet, så slog det mig mitt i allt på det enormt fantastiska bibelberättelsen som Gud ger oss i Jeremia kapitel 18. Som handlar om när Gud är lite fundersam att Israels folk, det verkar inte bli någonting av dem heller. Då säger Gud, ja men hör du Jeremia, hur ska du om du drog ner till torget och hälsar på krukmakaren? Vi kan kalla han Bert. Ja, säger Jeremia, och Berra känner jag till så vi drar dit. Och så säger Gud, kolla in krukmakaren. Och han håller på och formar det här kärlet. Och så plötsligt så blir det inte bra. Och vad händer det? Jo, vi läser innantill. Vers 4, kapitel 18. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde leran ett annat kärl, så som han ville ha det. Och jag känner mig ibland, kära vän, som den här lerklumpen. Där jag går och gör bort mig och jag går och misslyckas. Och jag känner, men Gud, nu får du igen börja om från början med mig. Och jag bara hör Gud säga, och jag trampar igång den här leran. Jag vet inte om man trampar, men om man trampar någonting med leran så hör jag att Gud gör det frenetiskt ofta med mig. Och jag upplever att Gud också viskar mina öron när jag kommer på mina bara knän och säger, Gud, nu har jag gjort bort mig än en gång. Så säger Gud, vet du vad Anders, det gör ingenting. Vi börjar om igen. Vi gör ett nytt försök. Och så gör vi det igen så som jag hade tänkt att det skulle vara med dig. För märk igen, ingenting med vad jag gör. Mycket med vad han gör i mig. Så om du känner att du har misslyckats, om du känner på något sätt att än en gång har du gjort fel beslut, du kanske går i motvind, du kanske går igenom en stor storm, som många av oss människor gör, alla av oss människor gör. Så det är ingen panik, för Gud, han börjar om igen med oss. Vi hade misslyckats, har vi på något sätt fallerat, ingen panik. Gud börjar om med oss. igjen. Og igjen. Og igjen. Og jeg tycker det er fantastisk at jeg har ingenting med mine prestationer att göra. Jag har ingenting med mitt humör att göra. Jag har ingenting med ens min bibelläsning att göra eller mina böner att göra eller hur snäll jag är mot mor kanin som inte vi har och så vidare. Utan det bara har att göra med hur oerhört mycket han älskar mig och hur oerhört mycket han älskar dig. Det är det handlar om. Det handlar bara om honom. Han som har kallat oss. Han som har älskat oss och han som har format oss. Nummer 4. Så har Gud först och främst kallat oss till att leva i en nära relation med honom. Det står så här att dem som han har kallat, nej förlåt, dem som han har förutbestämt har han också kallat. Ens liv har en tendens ibland att gå på hög varv. Våra liv har en tendens att fyllas våra almanackor från den ena sidan till den andra. Och det slår mig ibland vikten av att från gång till gång stänga ner ljudet från radio, tv, cd, mp3, ipad, ipod, iphone, android etc. Och bara få ett tyst rum, ett ensamt rum, där det bara finns två närvaranden. Det är jag och det är Gud. Jag märker hur lätt mitt liv har en tendens, speciellt när man wannabe låtsas vara pastor ibland, har en tendens att fylla på det ena efter det andra med allt möjligt. Och så glömmer man bort det viktigaste som jag var då. Jo, det är närheten. Gemenskapen med Gud själv. Så när Gud har kallat oss, jo, hans primära kallelse är att han älskar oss. Men hand i hand med det, så hans minst lika viktiga kallelse för oss är att vara med honom. Att umgås med Gud själv. Han som älskar oss och vill vårt bästa. Och det fantastiska är ju att lyssna nu, kan ge en liten hemlighet här. Det är att det bästa för oss är att vara med honom. Så när vi säger att Gud vill det bästa med dig, men vad är det då? Jo, det är att vara med honom. Att få på något sätt ta del av hans alla kärleksattribut som han har. Alla de här sakerna som jag nämnde för 2 veckor sedan, de är andliga frukterna som Gud besitter i tålamod, frid, glädje, självbehärskning, allt det där som jag är tvärtom, tycker jag, många gånger. Men bara att få umgås med Gud själv, det är det han vill och det är vår primära, främsta, viktigaste position, uppgift här på i livet, ska vi säga. Det är att vara med honom. Det är inte att spela teater. Inte att prestera, utan att vara med honom. Och vi smyger in i punkt 5, den näst sista. Och den väver in i det tidigare. För Gud har godkänt dig precis som du är med allt du är. Dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Jag tycker det är en ganska sådär... Ursäkta nu att jag är lite sprallig idag, men jag är sådär lite exalterad över den här bibeltexten på något sätt. Men tänk att dem Gud har kallat, vem har Gud kallat? Jo, det är de som älskar honom. Dem Gud har kallat, så har han förklarat rättfärdiga. Vem har gjort någonting? Gud har gjort någonting. Vad har jag gjort? Inte så jättemycket, eventuellt älskat Gud lite. Gensvar på hans kärlek. Men vi älskar, varför? Jo, därför att han först har älskat oss. Så inte ens där har vi gjort någonting. Det börjar med honom och det slutar med honom. Men jag vet inte hur jag ska kunna uttrycka det på vare sig grekiska eller hebreiska nog för att du ska förstå det. Men jag blir så enormt fascinerad över att jag, med alla mina brister, med mina motgångar, med min, jag skulle säga ibland, mentala kamp jag har i mitt sinne, jag blir förklarad rättfärdig av Gud. Jag vet inte ens om Jula ännu har förklarat mig rättfärdig. Fast jag kämpar och sliter ibland. Men Gud har förklarat mig rättfärdig. Varför det? Jo, därför att han älskar mig. Och som sagt, jag älskar därför att han först har älskat mig. Så blir jag förklarad rättfärdig med hela mitt paket. All min kamp, synd, orättfärdighet. Allt mitt svek. Alla mina dumheter jag tänker. Av mina synder jag gör, säkert jag synder mot alla av er någon gång. Och ändå, i Guds ögon, så blir jag mitt allt förklarad rättfärdig. Varför det ligger i hans natur. Varför det har gensvarat på hans kärlek, på något sätt förfrågan. Inte en vanlig Facebook-förfrågan, utan en riktig himmelsk förfrågan. Där han på något sätt har sagt, Anders, ta du emot den här kärleken? Och jag tänker, ja, men det gör jag. Och då säger han, ja men då har jag förklarat dig rättfärdig. Inte för att du har gjort någonting, utan för att jag har gjort det för dig. Och jag tycker ju det är helt fantastiskt på så otroligt många olika dimensioner. För lyssna, jag vill ägna en minut åtminstone till ett halvt sidospår. Alla människor jag känner, oavsett hur kristna, icke-kristna, antikristna de är, så går någon gång i livet genom någon form av kris. Jag har gått igenom en del kriser i mitt liv. Jag spelar på något sätt sudda bort en sån religiöst moln över församlingen genom att säga att det inte är så jättefarligt att gå igenom en kris. Jag skulle nästan vilja säga, det verkar som när jag läser min Bibel, att det är nästan naturligt att gå igenom en kris. Petrus brev säger, var inte förvånade om ni måste gå igenom en eld, som det vore lite prövningar här och där. Och vi har ju nämnt det flera gånger tidigare när Paulus radar upp sin CV för att försvara sitt apostlaämbete i Andra Korintherbrevet, kapitel 11. Så det är inte alla församlingar, alla dödarna uppväckt, utan det är skeppsbrott. Det är att han har blivit piskad, stenad, levt bland rövare, i kyla och haft ansvar för alla församlingar. Det är verkligheten av en människa att gå igenom en kris. Och jag tror, kära församling, lyssna på mig. Vi behöver börja acceptera att du och jag och kanske din granne går igenom kriser ibland. Och märker du att du har en vän som går igenom någon kris för tillfälle, jag har ett recept åt dig. Älska henne, honom mera. Bästa medicinen mot lite kriser är att de får bli översköljda av lite kärlek från himmelen genom ditt liv. Inga ska inte kritisera, inte peka på bibelläsningen, utan ska överösa dem med samma kärlek som Gud har förklarat dig rättfärdig med, utan att du har gjort någonting. Så kan du överösa din vän med, som kanske för tillfälle kämpar med det ena eller det andra. För vad tror du Jesus skulle göra om han mötte på kanske du själv som går igenom en kris? Eller din vän som går igenom en kris? Jag tror Jesus skulle älska den människan lite extra mycket. Och då tänker jag med min enkla 1+1=4 hjärna att om Jesus ska göra det, kanske jag kan försöka det någon gång. Så låt oss, ett gammalt uttryck jag försökte mynta en gång, ni vet ju sen när man dör vill man ha massa, jo Anders och Lina sa så här en gång 2004. Låt oss älska varenda människa in i Guds rike. Det är vår uppgift, låt Gud sköta resten. Så vi är godkända av Herren för vad vi är och inte för vad vi gör. Till sist, jag brukar säga några gånger. Gud har planerat att ta hand om dig genom hela ditt liv. Dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Och då tänker jag så här att när jag läser Matteus 28, den välkända slutfrasen ur Jesus ska säga, utsändande tal, så avslutar han ju hela väldigt långa predikan där på 4 verser. Så säger han ju att jag är med er alla dagar, inte tiden sände. Och jag tänker så här då att om Gud nu ska förhärliga mig, vad är då min del? Igen. För nu har vi radat upp 6 stycken dem. Det är egentligen enda demmet där vi hade någonting att göra. Det var att gensvara för hans kärlek. Att den som älskar Gud samverkar allting till det bästa, sa vi. Och det var den enda gången där vi gjorde någonting. Sen satte Gud in sin växel, sin turbo, sin nitroglycerinska effekt där. Och formidabligen tog över och tog hand om hela processen efteråt. Han började ta hand om min framtid, han började ta hand om min nutid, han började ta hand om mina stormar, mina inre processer och mina kamper, mina tvivel, mina motstånd och så vidare. Allt det som ett resultat av att jag bara sa: Jesus, jag älskar dig, jag tar emot din kärlek, ta du över nu. Och jag tycker på något sätt att, om vi tar den sista sliden ändå en par sekunder. Jag tänker lite på det där. Gud har planerat att ta hand om dig genom hela ditt liv. Jesus säger i Matteus 11 att kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, till exempel. Det är Gud som har hand om dig. Det är Gud som har kontrollen. Det är Gud som har planerat att hjälpa dig framöver och framledes. Det handlar inte så mycket om vad vi gör, för vi kommer alltid till korta. Det handlar om att säga: Jesus, jag vill, Herre, ha hjälp med det här livet. För jag vet inte riktigt själv, jag har inte riktigt luska ut alla formler, alla svåra ekvationer för att lösa vägen framåt. Utan bara på något sätt vet ingen annan väg än att: Jesus, hjälp mig. Jag tycker det är fascinerande när jag sitter ibland med äldre människor, goda vänner här i församlingen, som har varit kristna i alla fall några veckor längre än jag har levt, som har kunnat vara kristna i 60-70 år. Så man lyssnar på dem och så frågar man: har det fungerat det här? Så de vanligaste svaren som jag brukar få, så brukar vara så här: jo, Gud har varit trofast. Och ni yngre som inte vet vad det betyder, så betyder det att det har fungerat. För det kristna livet fungerar. För det är Gud som har kontrollen över det. Det är Gud som håller i ditt liv. Det är du som ska hålla på något sätt vifta efter rättfärdighetens segerkrans. Utan det är Gud som håller tag i dig. Det är Gud som håller greppat tag i dig. Och han säger, jag ska avsluta med det här, att den som kommer till mig, Johannes 5:37 kanske, så ska jag aldrig någonsin kasta ut. Jag tycker det är ett fantastiskt löfte. Jag vet att det kristna livet handlar inte om oss, utan handlar om att vi blir älskade av honom och vi får börja älska honom tillbaka för den han är. Kom ihåg igen, det handlar inte om oss. Kom också ihåg att den som älskar Gud samverkar allting till bästa. Ska vi be en bön?